Inledning. Rebellernas, hjältarnas och superskurkarnas renässans. Möt prinsessan Cecilia Vasa som drev vapensmedjor och järnbruk. Hon anlitade sjörövare och gjorde Europa osäkert med sina upptåg. Cecilia, Gustav Vasas vilda dotter, gick inte att tämja fast hela det svenska hovet, för att inte tala om männen i hennes liv, tappert försökte. Möt supermachomannen som fostrade flera franska kungar, överlevde ett antal krig som befälhavare, var lika skicklig med svärdet som på hästryggen och som hette Ann, döpt efter sin mor. Möt Nostradamus, berömd för sina profetior och som personifierade begreppet renässansmänniska. Som läkare, astrolog, författare och översättare hade han idéer långt före sin tid. De presenteras tillsammans med en rad andra färgstarka personligheter i den här boken. De tillhör kanske inte renässansens allra mest kända namn, som Shakespeare, Columbus, drottning Elisabeth eller Leonardo da Vinci, men de befinner sig alla på olika sätt i händelsernas centrum under avgörande ögonblick i vår historia. Dessa rebeller, 7 kvinnor och 7 män, får uppleva hur jorden blir rund, att böcker plötsligt går att trycka och hur helt nya kontinenter upptäcks. Underbara slott byggs överallt av arkitekter som för vår tids ögon ser ut att ha arbetat för Walt Disney och kung Arthur samtidigt. Mona Lisa målas. Motsträviga lejon visas upp på Stockholms slott och Bibeln översätts från latin till språk som vanligt folk begriper, förutsatt att de kan läsa förstås. Allt tycks möjligt och människan blir allt mer kosmopolitisk. Upptäcktsresanden kommer tillbaka hem och visar upp de mest osannolika varelser och föremål. Men alla hyllar inte det nya. Bålen brinner överallt, med oliktänkande människor som bränsle. Blodet rinner från stupstockarna. Under den våldsamma renässansen, då Europa slits sönder av religionskrig, plågas den vanliga människan av förtryck och pestepidemier. Gustav Vasas hårdhänta koncept, som vi kan kalla den svenska modellen, tilltalar blodtörstiga tyranner överallt. En kung, ett språk, en nation, en kultur och framförallt en gud. Ett upplägg som än idag praktiseras av maktgalna statschefer. Men denna epok, 1500-talet och de angränsande årtiondena, präglas inte bara av manliga tyranner. Under samma tid finner vi närmare 30 kvinnor i regerande ställning under kortare eller längre perioder, vilket gör detta sekel unikt i vår västerländska historia. Som exempel kan nämnas den spanska drottningen Isabella, Katarina av Medici i Frankrike och Elisabeth av England, varav den senare regerar i 45 år. Vår egen drottning Kristina är samma andas barn, även om hon lever en bit in på 1600-talet. De flesta män i dessa superkvinnors närhet vill antingen röja dem ur vägen eller gifta sig med dem. Men det finns också exempel på motsatsen. Modiga män som banar väg för starka kvinnor och som är dem obrottsligt lojala. Det går att se ett mönster hos en särskild grupp renässansmän som tjänar verkligt mäktiga kvinnor. De tror ofta mer på pennan än på svärdet som vapen. Ofta är de vetenskapsmän som intresserar sig samtidigt för de idéer som så småningom formuleras som olika mänskliga rättigheter. Deras tankar om frihet och jämlikhet utvecklas under upplysningen och sätts inte på pränt förrän runt franska revolutionen. Men redan under 1500-talet finns trots det hårda klimatet många inflytelserika humanister som menar att religiös tro bör betraktas som en privatsak. De anser att människor som är djupt annorlunda till seder.